Varmt välkomna till vår podcast med Gry Anders med gäster. Hallå där Anders.
Hallå, halli, hej, hej.
Ja, ah, hallå där praktikant Malin.
Halli, hallå.
Alltså, vi har ju en sponsor som heter Unionen.
Ja.
Som är Sveriges största fackförbund för den privata sektorn. Och jag sitter precis och läser. Man kan gå in på unionen.se och läsa om vad de kan hjälpa till med sånt. Och jag läser precis. Jag hade ingen aning om det här. Visste ni att om man blir sjuk när man har semester, Sveriges semestertider är det här aktuellt, så har man enligt semesterlagen rätt att avbryta sin semester för att ta ut det sen, så kan man sjukskriva sig på semestern istället.
Ja, men alltså, ja, det här måste du ha hört någon gång förut.
Gry.
Säg att du har bokat en resa till Spanien och så åker du ut och så blir du sjuk. Alltså på riktigt, om du blir magsjuk eller något. Så att du inte kan uppleva din semester. Då kan du få ta ut sjukdagar då och så sparar du de semesterdagarna till när du faktiskt kan uppskatta dem.
Snällt, hade ingen aning om det här, att man kan sjukskriva sig på sin semester.
Jo.
Jag vet inte varför, jag har bara inte tänkt på det, tror jag.
Tanken är liksom inte att man ska ligga hemma i en säng och ha feber, utan man ska må gott och nyttja den och må bra.
Ja, men verkligen, även om du ändå var hemma. Alltså, jag tänker mig att när man sjukskriver sig från jobbet, då är det för att man inte kan komma till jobbet.
Ja.
Men nu är det för att du inte kan komma till din semester som du har rätt till.
Precis. Vi bor i ett rätt härligt land.
Hade ingen aning om det här.
Nej,
visste du det här?
Nej, men ja, absolut, det visste jag. Och det är ju jäkligt bra att det här
men
finns.
Men du som jobbar på restaurang också.
Ja.
Förlåt nu att jag avbröt, men du som jobbar på restaurang. Om det är någon som har semester och så ringer de till dig och säger, är jag sjuk här? Eller så här, gå ledigt i september och säga, men jag var sjuk i
somras. Det är en av rättigheterna man har. Det är därför, som Malin sa, Sverige är ett ganska bra land och det är Unionen hjälper till med det.
Ej, chock.
Mm. Hängslen och livrem.
Jag känner mig inte sjuk här nu, känns det.
Verkligen, vad lär mig.
Mm.
Unionen.se är tips för er som, om man vill ha koll på vad man har för rättigheter och också skyldigheter förstås, så kan man gå in där och läsa. Nu så ska vi öppna dörren och släppa in en, jag skulle säga kompis. Gäst. Alltså Fredrik Wikingsson. Vi har ju träffat honom, rätt tänkt om honom rätt mycket här på radion. Malin, du har ju jobbat med honom. Du har varit producent för han och Philips program Breaking News.
Både Breaking News och Nu gammalt.
Var du producent för?
Ja.
Ja,
du säger. Jag har jobbat mycket med dem. Och Fredrik tycker jag är väldigt mycket, det skulle jag verkligen säga en kompis. Jag tycker oerhört mycket om honom.
Lite väl mycket kanske.
Nej, precis lagom mycket skulle jag säga.
Svartis. Vi får se när han kommer in.
Vår gemensamma favorit är du om Filip och Fredrik.
Mm. Ja, faktiskt.
Fredrik Wikingsson. Välkommen.
Gry och Anders med gäster.
Anders, han kom hem från Alperna från Rivieran i förrgår.
Hans ålderdom, om jag får kalla den det, vill jag också ha. Det är ingen ålderdom än, men du, fan vad du är ute alltså. Kul. Men det är en inspiration på riktigt.
Du med?
Nej, men vad fan. Men jag har ju inte den rörelsefriheten riktigt än med, ja, nu reser jag ju en del ändå.
Vad menar du när du säger hans ålderdom? Tänker du då att Anders är som en gammal pensionär?
Nej,
som
men nu så, lever livet så istället kan för det bli med barnen utflugna, tänker jag. Eller barnet då.
Mm.
Kan man skaffa fler?
Så kan det bli mellan när ena barnet har flugit ut och innan man får nästa.
Säger Fredrik Wikingsson, som bara sitter hemma hela dagarna och lever ett 9-5 Svensson-liv. Det finns väl ingen som reser så mycket som du?
Jag vet, men det är ju alltid svinjobbigt. Han ser ut och har det härligt på sina resor.
Han klagade också i morse.
Ja, lite grann. Det beror på. Man måste bara passa ihop allting. Och att men man måste hinna med sig själv också. Stockholm som just nu verkligen prunkar. Så att man
Stockholm
vill
kan brinna. Stockholm skiter vi jag i.
Vill du ha hörlurar på dig?
Nej, helst inte.
Då kör vi bara som det är. Välkommen hit, Fredrik Wikingsson.
Tack så hemskt mycket.
Hur är läget?
Med mig är det bra.
Vi brukar inleda den här podden med att kolla av gästerna, de fem första på våra gäster. Så jag börjar med dig då. Fredrik Wikingsson, det första jobbet.
Jag jobbade på en fabrik men det var min farsa som jobbade där, så jag fick, det är som det ofta
är. Det lät som början på en Håkan Hellström-låt.
Verkligen. Men då, det var sjukt, för jag och min brorsa och en till snubbe, som, vi var alla 16, vi hade tre skift, vi hade hand om en hel jävla fabrik på sommaren. Jag förstår för mitt liv inte hur det kan ha varit lagligt. Det låter Kina. Det var en hel fabrik med så här 14 olika så här manövrar, rör och grejer som skulle sättas på i rätt ordning för att det skulle produceras grafit. Jag fattar inte det. Och om vi fick göra det, om vi var tre som gjorde det på somrarna. Varför var det inte tre som jobbade hela OF? Jag fattar inte. Har jag drömt det?
Och grafit, alltså kol.
Kol.
Har jag drömt?
Men gick det bra eller skett?
Ja, det funkar jättebra. Jag minns att jag fick också, det fanns något som heter Afterburner. Som är en stor tank som man fick sänkas ner i med en dammsugare och skulle göra rent inuti. Det känns också jättefarligt så här i efterhand.
Jesus,
jag minns att när jag höll upp dammsugaren framför munnen, då kom det liksom, då kändes det ren luft. Annars var det bara damm. Liksom. Ja, det var mitt första jobb.
Första lägenheten.
Första lägenheten var på Kungsholms strand. Och jag var inne där bakfull med fotbollsdomaren Jonas Eriksson.
Jaja.
Som var kompis med mig. Och vi gick kolla på den och några andra lägenheter. Och sen så gick jag och köpte godis. Vi var bakfulla, så gick jag och köpte godis på Pressbyrån och stod och valde jättemycket vilken godissort som var bäst för bakfyllan. Och så sa Jonas det, du vet att du har funderat mer på det här godiset än på den här lägenheten du har bestämt för att köpa.
Vad kostar den?
Jag kommer inte ihåg. Det var ju ändå ganska tidigt. Det kanske kostade 1,5 eller något sånt där. Så att det var ju svinmycket pengar då.
Hur stor var den?
Jag kommer inte ens ihåg. 40 kanske? Det där är 34. Men jävligt mycket hall. Det var det som var, det blev en snackis. Alla som kom dit, vad fan ska de med så mycket hall till? De var en lång hall. Ja, det är en gång kissade på mig på fyllan.
Vad konstigt ändå.
Nej, men så lång var hallen.
Du säger Jonas Eriksson. Mm. Han blev ju mångmiljonär för några år sedan. Mm. Och du, Fredrik Wikingsson, också blivit mångmiljonär.
Jonas är ju, han är ju troll ju.
Jo, men ändå. Tänk att ni stod där och valde smågodis och tittade på lägenheten. Och så några år senare så...
Så hade man råd med en lite större lägenhet. Ja, det är så, det är fint.
Första förhållandet?
Med tjej.
Ja.
Eller kille.
Men jag hade inte så... Alltså, min första flickvän, det har jag ju pratat om här, men jag var ihop med Linda Bengtzing när vi var 12. Det var ju inget speciellt... Det hände ju ingenting, liksom.
Men hade du någon gång en sån där medvetlig doktor med en kille?
Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag också. Det var ju väldigt speciellt.
Alltså. Visst var det?
Det skulle man kunna prata mycket om. Det gör
låt
mig...
oss. Va? Låt oss.
Nej, men det är också... Det är, jag menar, allt som skedde innan man var 10, det är nästan... Det som man pratar om Bellman, har han ens funnits? Mm. Vet man att Bellman har funnits?
Man hade ju ingen, man hade ingen tjej.
Hur hamnade du på Bellman?
Ja, men jag säger bara så här, allt som skedde när man var liten känns bara som mytomani och hittepå. Jag vet inte ens om det, jag vet knappt själv om jag har varit med om det eller om jag har drömt det.
Vad
eller
är det du tror att du har varit med?
Nej, men att man liksom var naken och trycka kuka mot varandra, behöva docka och rulla förhud över varandra och liksom.
Jag dockade aldrig, men man hade någon gång kanske lite nudd.
Jag var med.
Alltså fast
du man drar av förhuden på båda och sen så trycker man ollonen emot varandra, så rullar man den ena personens förhud över den andra. Jag var med när Filip Hammar och TV-producenten Martin Persson gjorde det här för några år sedan bara. Så det går att göra i vuxen ålder också. Filip har mycket mer förhud än Martin, så det var Filip som...
Det låter så här när han kissar.
Precis. Som en snabel. Ja, men sånt gjorde man. Det tror jag alla gjorde. Men jag vet inte om ni...
Det roliga är att jag frågar folk, det gör jag ganska ofta. Mm. Och det blir folk väldigt stressade. Och det är som att det farligaste och äckligaste som finns, det är någon homofob känsla. Jag fattar inte varför.
Nej, men
du är ju i alla fall ärlig här.
Nej, men jag kommer ihåg att jag också hade, man ville prova hur det är att ha en kondom på sig. Så hade man, du vet, när man var 7, då hade man inte ens tillgång till kondomen. De hade inte heller pass. Tog man plastpåse och trädde runt. Ja, du vet, det är väl bara sunt experimenterande, antar jag.
Första sorgen.
Jag tror jag blev väldigt, alltså, första då pratar vi. För jag var för ung när morfar dog och sen så senare så kom farfar och mormor och sådär. Men då var när min första katt dog, då var jag väldigt ledsen. För då hade vi ändå, jag var ju 20 då. Så att hela mitt liv hade han ju varit en del av det. Och så minns jag att han skulle skjutsas till veterinären och bli avlivad. Och då plötsligt, jag trodde att det redan hade skett. Så jag var på väg hem från skolan, jag pluggade på journalistskolan då tror jag. Och så möter jag farsan i bilen som har blivit försenad. Så att då stannar han, så får jag säga hej då en sista gång, som jag redan trodde jag hade gjort. Och då var han mycket piggare och liksom får omkring i bilen och tänkte att vi borde rädda honom. Men farsan var ganska osentimental. Nej, vi har bokat tid. Så att där, sen så... Så det tyckte jag var väldigt sorgligt.
Hur handskades du
med? Jag minns att jag satt och spelade gitarr hemma i mitt rum och spelade någon låt om och om igen. Och så bara för att liksom...
Lille Karl.
Ja, exakt. Men jag tror att jag spelade någon annan låt. Nej, men det minns jag att det var ett litet moment. Men jag kan också kanske minnas att jag tänkte att nu har jag lite av ett moment här. Alltså förstå att
du betraktade det utifrån.
Ja, men jag inte bara gjorde det för att jag var tvungen att det var som syre, utan att nu har jag gjort det här också.
En erfarenhet rikare. Första bröllopet.
Vad fan, det var väl någon kompis då?
Mm. Vilket intryck.
Nej, fy fan.
Alltså. Har Filip gift sig?
Ja, han gifte sig efter mig, men ja, det var väl kul. Det var fan, jag tycker bröllop inte heller så kul, liksom sommaren.
Varför tycker du inte att bröllop är kul?
Men du är också alla så jävla
onaturligt glada. Man vet alla vad som väntar, det här sveket och allting det andra som det faktiskt finns och lurar runt hörnet. Det är så bara.
Ja, men jag tycker det också, och så ska alla bli så jävla, och så är det jobbiga tal. Det är bara, och alla är så här taggade, och så, nu ska det hända, och nu är det så mäktigt alltihopa. Jag och Filip var inne på många år sedan att vi skulle göra ett bröllopsprogram, för att vi tänkte att det kanske finns stories kring ett bröllop, någon som är nervös innan, någon som tidigare varit ihop med bruden som inte har kommit över henne. Sen en och en halv månad innan vi började spela in det, så sa vi, vem fan bryr sig om lycka? Vi gör ett program om när folk ska göra slut istället, så vi vänder på en femöring. Vi ska in i mörkret istället, för det är intressant där åtminstone. Jag vet inte.
Är du rädd för att vara lycklig?
Nej, det tycker jag inte. Det är väl härligt som fan.
Men är du oftare lycka än i sorg?
Mycket oftare. Eller mörker. Jag skulle säga en jävligt solig person. Alltså. Mm. Verkligen. Och jag tror jag är ganska bra så här serotonin eller vad det nu heter.
Bra tryck.
Så länge inte fint väder och en kul fest så.
Nej, men exakt. Så då händer det. Men Jag tror att jag har fått lite mer svacker på sistone. Och det kan man börja bli lite orolig för vad det skulle kunna leda till om det blir fler.
Svacker som i humör?
Ja, men så här, vissa skulle kalla det för mild depression. Andra kallar det bara dåligt humör. Ja, det är en gränsdragning där. Men jag tror att stunden av lycka är konstant. Men jag har fått lite mer så här, häromdagen. Jag var så jävla låg så jag liksom inte ens... Det var någon tv-gala som ordnas en gång per år som inte är Kristallen utan det är människor som är med bakom kameran så får priser. Och det är superrimligt att de lyfts upp också.
Rialagalan eller
vad? Rialagalan.
Rialagalan, ja. Inte Riala.
Ja, det var det på den. Och så skulle jag gå i år då för att vi har bolag och alla bolag skulle gå och sådär. Och sen hade jag bara en sån jävla dålig dag. Och sen så rullade jag in på jobbet. Då är förfesten igång på kontoret. Och så går jag in och så säger någon som jobbar där. Ska du gå på Rialagalan i år? Ja, tänker jag. Ja. Jaha. Ja, du brukar väl inte gå på den, men nu ska gå i år alltså. Så hör jag mig liksom mig själv tänka, nej, det ska jag fan inte göra. Så jag smiter ut igen för liksom innan någon hinner se mig och så bara åker jag därifrån.
Men det är väl inget bra, du är väl ändå högsta chef? Det
nej, inte högsta chef. Jag är en av de som har startat det, men jag är inte chef. Liksom. Nej, men det var ju dåligt av mig, men jag kunde inte. Jag var
men
vadå,
för att hon ifrågasade
nej, henne? Nej, inte alls. Utan jag kände bara så här, jag vill ju inte det här. Alltså för att jag är på för dåligt humör. Det var säkert...
Varför är du deppad?
Nej, men det var bara någon sån här, det var bara ett påslag.
Är det för att man brukar säga det med ibland man blir som en sur gammal gubbe när man blir äldre, men jag tror att det är tvärt att man blir sur gammal gubbe, men man bestämmer mer av sin egen tid och det kan uppfattas som lite surt.
Kanske. Jag bara vet att jag var hela kvällen jättedålig, liksom så här tungt att andas typ och alltså jag men det får jag alla någon gång. Och sen nästa morgon är det borta, som tur är. Men då man får ju ändå en inblick i människor som mår som jag mådde de timmarna bara.
Anders har ju varit där under en längre period. Då tänkte du som, för du är den enda i studion som vet jag vet som har varit där. Vad finns det som Fredrik, vad ska man tänka på om man är det Fredrik är?
Ja, att tillåta sig att må dåligt och kanske inte gå på den där Ria-galan till exempel. Utan lyssna på sina egna signaler. Det är väl en bra idé att tillåta sig att må lite dåligt.
Och sen, gå in i det liksom,
bejaka ja, lite grann att ångest, det är också en del av livet, lika väl som lycka är det och sorg är det också att en liten del. Sen är det förstås som Fredrik sa att om man befinner sig där ångesten hela tiden, det äter upp en. Jag förstår folk som till slut mår så dåligt så att, och det är oftast män som det kallas för, det berättade min doktor för mig som jag gick och så att, det kallas för smiling suicide, alltså det är män som lever ett fullt vanligt liv, man bara kämpar inombords så helt plötsligt går de upp på vinden och inte kommer ner igen utan de har gått och hängt sig.
Varför nickar du Fredrik?
Nej, för det som slog mig var den här tjejen som sa, ska du på Ria-galan? Och sen måste hon ju undrat, för sen var jag ju bara borta. Hon var den enda som såg mig på jobbet. För alla andra satt, jag tittade ut genom något fönster, sitter alla på baksidan, vi har en liten så här gård där folk satt och drack bärs, fan vad roligt alla har. Jag kommer inte ha så här kul. Jag smiter bara. Så hon var den enda som såg mig. Så jag tänkte för mig, det här är ändå perfekt tillfälle att försvinna för all framtid. Så att liksom så här, men jag frågade om han skulle på galan, sen försvann han. Eller var han ens här? Har jag drömt det här? Det kändes...
Sen är det också till allas lycka kan man tänka då. Jag vet att det är så lätt att säga. Men det finns inte en depression som inte har gått över. Det är inte liksom, det är inte så hela tiden. Det håller på lite länge och man kan ju få hjälp och gå och prata om det. Men framförallt att man går och pratar med någon och vågar liksom yppa det här. Det är viktigt.
Din kompis Filip, han har ju varit i det här, han är ju den mörkare av er två, upplever jag det som. Och stoltserar ju nästan, skryter lite med alla hans tuffa amerikanska tabletter som han heter. Lite töntiskt kan jag tycka, men han är ju mer bevandrad på den sidan, eller?
Ja, gud ja. Han har ju varit med i program om sånt där också. Så att han har ju blivit lite ansiktet utåt för det där.
Fånigt. Kan du inte bara säga, fan, skärp dig.
Alltså, om du är på väg till samma kan man ju börja ifrågasätta hur ni lever det. Eller?
Nej, men alltså, att han är med i sånt kan jag ändå säga.
Han koketterar ju med att han äter samma tabletter som Dr. House. Det är ju töntigt. Ju.
Jo, kanske. Men jag tror också att, bara, att man pratar... Han kanske tänker så här, nu spekulerar jag fritt. Men att om jag pratar om det här och någon annan som mår dåligt får bara märka att det här inte är så konstigt ovanligt. Även han som jag har sett stå och skratta på tv kan också må dåligt. Då kanske det kan hjälpa någon. Och sen kanske Filip tänker att för att sätta en roligare spin på det, för att inte bara sitta och vara glåmig, så kanske berätta någonting som är unikt för min erfarenhet. Oftast är det jag som pratar om hur generösa de här kaliforniska doktorerna är med att dela ut, testa nya mediciner på dem. För det är ju som, det är som att snurra liksom bingolotto, eller så här, vad heter det, jokersiffrorna. Så kommer det upp ett nytt piller, testa det här den här veckan. Jävla tycker jag har gått ner 7 kilo på en vecka, hör man plötsligt. Så att,
det är en jäkla skön vinst när man då kan leva utan de där
berättarna. Men som Malin, det var en ganska relevant fråga också.
Ja, men jag tänker att om ni nu båda, om Filip då, den svagare av blev drabbad av det här för mycket längre tid sedan, och du nu också känner att det är ångest, kan det vara så att ni kanske tar i Alltså det är, ni ska resa runt hela jorden för att hitta personer och ni ska göra film och ni ska vara i Sandviken där och ni ska ha barn där och ni ska bo på varsin del av världen i olika tidszoner.
Ja.
Gör ni det lite svårare för er än vad det faktiskt behöver vara?
Ja, men det är ju krångligt för att han bor där också, såklart. Det hade varit lite enklare om han hade bott här, men då skulle, han kan ju säga att det hade varit enklare om jag hade bott där.
Mm. Tänk om ni till och med på det till och med får titta siffror. Det var
nej, men lätt ska det inte bli. Lätt ska det inte. Nej, nej, nej. Det är det klart. Ja. Nej, men jag kanske, men jag vet ju inte vad jag är ju liksom, här sitter jag nu och är 42 gammal. Om jag hade valt ett annat liv och liksom pluggat kemi istället, så kanske jag hade varit lika alltså olycklig. Jag är inte olycklig, men har haft de här fasen också. Så det är svårt att veta. Jag har ju inte någonting att jämföra med.
Men har din fru någon gång sagt, vad heter din fru?
Johanna.
Alla får lära sig. Ja. Mm. Har hon sagt till någon gång att nu räcker det?
Ja, verkligen. Alltså, och då har det ju räckt ett tag, alltså inte. Men vi har ju spelat in 3 program och det här jorden runt nu i vinter.
För du vet att det till slut kommer en dag när hon inte säger det längre, utan hon säger bara, vet du vad, jag vill inte leva med det längre.
Nej, men
ja, det är exakt så är det. Varningssignal, tjejer, killar, vi är så dåliga faktiskt oftast på att höra det här.
Mm. Så, du hörde ju att han sa för bara några minuter sedan att han redan ångest och inte kan andas.
Jag ett litet tips från coachen som har varit med.
Nej, men visst, nej, men jag var fan, det är, som sagt, jag har inte en enda gång pratat om det här och låtit vettig, för det är så här, det man säger är, ja, det är för jävligt. Ja, kommer du förändra det då?
Nej.
Jag kan inte riktigt göra det, för det är också mitt jobb. Ja. Så att jag vet inte riktigt, och det har varit så länge. Om vi plötsligt skulle uppfinna ett format som blev en världssuccé som går ut på att jag bara är hemma, då kanske, men
alltså ett tv-program.
Ja, väl något som har med ens jobb att men göra.
Måste liksom du hela tiden synas? Du är ju hemma rent ekonomiskt. Kan du inte bara säga, vad skönt, nu räcker det. Nu ägnar jag mig åt familjen.
Jo, det kan jag ju. Nej, men vad ska jag göra på dagarna? Ska jag ägna mig åt familjen på dagen?
Ja, varför inte? Du har bara en familj.
Ja, men de går ju skolan på dagen. Ska jag hemma med dem i skolan?
Ja, vet jag. Någonting åt det hållet i alla fall.
Ska vi kanske flytta
ut? Hur många dagar var du pappaledig?
Nej, men jag säger inte att jag gjorde rätt. Jag gjorde också jättefel. Jag önskar om jag fick göra om det skulle jag göra. Det är därför jag säger det här. Jag önskar att jag hade varit mycket
mer. Jag var ju ordentligt pappaledig med båda barnen, så det är inte så att jag var ganska duktig på att få till det där.
Om du är ett svin ändå någonstans.
Ja, det vill säga det. Men tveklöst. Nej, men han har rätt. Han har rätt. Så att jag har inget bra försvar på det här.
Nu har ni jobbat stenhårt med att sälja in ert manus för ni vill få filmstöd för att få spela in en långfilm.
Ja, nu måste vi också göra det manuset bra.
Ja, men grattis till att ni fick igenom det.
Ja, det är jättekul.
Och så har ni fått Robert Gustafsson att nappa på huvudrollen, eller är det bara en tidningsgrej, eller är det så?
Nej, men det är så alltså så här, det är ju innan det är filmat, och det är ju filmas ju inte för nästa år, så kan ju han bryta ryggen eller någon av oss, alltså vi när man ger sig in i den här branschen har man lärt sig att säga, vi hoppas att det blir så, men han har ju varit otroligt fantastiskt bra i manus. Han har ju läst varenda version av manuset, vi har haft långa sittningar med honom. Han är ju, jag hade inte koll på att han var så extremt engagerad i alla sina projekt.
Och berätta om filmen för de som inte vet. Vad ska ni göra för film?
Det är en film om, den är based on a true story. Den utspelar sig 1985 om en man som bakade världens längsta smörgåstårta.
Alltså.
Ja, jag hatar ju smörgåstårta också.
Jag också. Det är så konstigt, det är så himla gott.
Nej, men grejen var att Köping, som Filip kommer ifrån, hade utsetts till Sveriges tråkigaste stad av Jan Guillou i tv. Och då blev ju Köping helt knäckt över det. För alla tittade ju, apropå tittarsiffror, men då tittade ju alla på alla program. Så det blev ju en grej då. Köping är en tråkig plats. Och det är inte så kul om man bor där. Och kanske vet med sig att det inte är världens roligaste plats. Men nu skrattar alla åt oss då. Så att folk blev helt nedstämda. Men då var det en man då som kallades för Hasse P, som var ganska nyinflyttad, som sa, nu jävlar ska vi visa stockholmarna. Och han hade liksom 12 förlovningar bakom sig, 4 skilsmässor, massa konkurser. Han inte lyckats med någonting riktigt. Men det här skulle han lyckas med då.
Vem kommer regissera er film?
Vi.
Ni själva?
Ja, men det är klart.
Helt själva? Eller kommer ni ha någon
som hjälper? Helt själva?
Men kommer ni ha någon som håller ordning?
Ja, men vad ordning? Jag håller väl jättebra
ordning.
Malin
har ju jobbat med er på Breaking News, så du har ju lite koll på hur du har jobbat.
Jag har väl ganska bra ordning.
Jo, men ni har också, ni är också 2 personer av väldigt mycket idéer. Ni kanske behöver någon som säger, nu har vi tänkt klart.
Men det finns ju skripter och sånt där som säger så här, oh, by the way, ni kan ju inte ha en grön bakgrund här, för den var ju rosa i förrgår. Sånt finns det ju folk som sköter.
Fast det var inte det du menade, Malin. Jag tror att du menade idéer hur filmen ska gå, vilket håll den ska åt.
Nej, men jag tänker att så här, det jag upplevde när vi jobbade tillsammans var att jag upplevde att så här, typ det enda ni behöver hjälp med, för idéer och sånt har ni ju. Det är ju någon som säger, stopp, här går gränsen, nu får ni inte tänka mer. Och så får ni göra av det ni har, för då blir ni ju bra. Någon som pressar er lite in
i... Det finns producenter för filmen som givetvis också säger så här, ja, jag förstår att ni vill ha en helikopter till den här scenen också, men det har vi inte råd med. Nej. Om ni har det, då får ni stryka kräftskivesekvensen.
Då ringer vi SF igen.
Ja, exakt. Nej, så det, men det finns. Det
men
finns.
Vilken utmaning ändå?
Ja, det, ska, ja, det känns svinroligt på så sätt ju. Men just nu känns det faktiskt också väldigt jobbigt, för jag tycker verkligen att manuset är så jävla dåligt. Fortfarande.
Tycker Filip det också?
Ja, jag tror att jag tycker att det är sämst. Mm. För Filip är lite, faktiskt lite mer solig. Men det där, han vet också att det där kommer vi få till. Jo, men då måste vi ju uppfälla upp laptopen och börja skriva om för att det ska fås till.
Så är det, den gör inte sig själv. Som
men vad tycker Robert Gustafsson, som ändå har läst många manus?
Nej, men han tycker nog att det är lika dåligt som jag tycker det. Jag tror att han ser potentialen i det och vet vad det kan bli. Och han tycker väldigt mycket om karaktären. Han kommer ju från Skövde. Det här är ju en film om småstäder i Sverige och folk som liksom gör ett avtryck och sådana. Han har ju också sett de här personerna som sticker ut i en liten stad. Så den här karaktären, han vet, som man säger, jag vet hur den här karaktären fimpar sin cig. Jag vet hur han går och sådär. Så att det känns jättekul att prata om.
Får jag fråga en grej? Anders måste tyvärr pysa nu, men har du tid att sitta kvar lite igen?
Jättegärna.
För du ska till Grekland nu, Anders.
Ja, jag ska ju till Cykladen, eller vad det kallas. Mm. Hydra heter ön. En billös ö, eller bilfri ö.
Hur tar man sig fram?
Jag tror att man går med en ösna. Då passar ju bra att lilla ösnan kommer. Det kommer en tvåbent åsna till åsnan.
Jag tror att det är Hydra som... Jag tror att Leonard Cohen och exakt, Göran Sonnevi...
Exakt satt där och skrev sina låt.
Ja, och Göran Sonnevi, den svenska författaren, lärde känna honom på den ön på 60-talet. Mm.
Jag skulle vilja, när jag går sen... Om ni kan ställa en fråga från mig. Ja. Stämmer att han är lika smutsig och snuskig som det snackas om? Mm. Ja, det vill bara höra det. Du ser inte snuskig ut. Jag måste bara säga, det ser så jäkla fräsch ut.
Bra, tack. Ja, tack. Men vi ska gå in på min smuts.
För du var så smutsig ser du fräsch ut.
Ja. Ha det så fint nu.
Hälsa familjen om du har någon.
Ja, för fan.
Du hade en lägenhet där du inte bytte lakan på ett år.
Ja.
Och du bara borstade bort hår och smulor och skräp och sånt. Och du har pratat om när du har bajsat på, när du har bajsat och torkat med t-shirten. Mm. Och när du har kissat på dig.
Mm. Och tandborsten.
Bytte aldrig tandborste.
Du kissade på mig när jag en gång skulle få spruta hos tandläkaren. Det var så jävla... Men det är också för att jag tycker det finns något mänskligt i det. Jag
alltså, det är inte att bara äckligt, det är bara att spruta ju.
Ja, men precis. Men man behöver ju inte berätta om det sen.
Men din tandborste, du har sagt att du byter inte tandborste förrän håren står åt varsina håll. Och det är äckligt.
Men jag sköljer ju av den varje gång.
Det är inte. Och då har vi pratat om tidigare när vi har träffats också. Om att du känns som att du odlar myten om dig själv som ohygienisk. Vilket jag inte tror att du är. För jag säger, håller med Anders, jag tror inte på att du är det.
Ja, men jag duschar ju jätteofta ändå. Ja. Alltså varje dag. Jag kan inte lämna lägenhet utan att duscha, för jag vaknar inte då. Så jag gör det ju jämt. Och i pollentid kan jag duscha liksom två gånger per dag. Så jag är otroligt ren ju. Men jag hade någon period kanske när jag liksom levde själv. När jag kunde just om, det är något speciellt med lakan och en tandborste. När man tänker så här, en dag till går ju. Det är väldigt lätt. Det är så människor blir sinnessjuka också. För att de bor på gatan en natt och sen, men en dag till kan jag bo här. Och sen har man bott där i 40 år. Alltså det var någonting med de där lakanen att liksom, jag kan byta nu. Men jag sov ju igår på dem, det gick bra. Alltså, man gör inte ens den mentala ekvationen i huvudet, utan man bara tänker så att det är inte idag. Inte idag. Jag kommer ihåg att jag skulle göra slut med någon tjej en gång, och då sitter hon framför mig i sängen och vi kollar på någon dokumentär på tv om Sex Pistols, minns jag. Och så säger jag, ska jag säga det nu? Nej, ska jag säga det nu? Nej. Och så sa jag det inte alls. Alltså förstår att man, det är lätt att skjuta på saker.
Och så lät du bara in ut i sanden.
Ja, men sen blev det tvunget att göra slut. Alltså. Jag menar, ja, jag var sorglig. Men
varför berättar du om det då? Varför kan du inte bara göra? Varför måste du säga?
Men man måste ju ha innehåll också. Det är som med er. Ni ska ju också berätta om saker och ting varje dag. Ni sitter ju varje dag och pratar i timmar. Ni behöver ju också ha innehåll. Ni berättar saker som vissa skulle säkert säga som lyssnar på er. Varför berättar de om det där? Fast på ett härligt sätt då, för att liksom jag vet ju att det blir, om man börjar berätta om sånt, det är ju, dels kan jag tycka så här, vad fan, det är väl ingenting och det är väl ingen fara att berätta om. Och det är heller inte så, verkligen inte. Att jag tänker så här, det här är bara mänskligt. Och det är inte så att jag liksom är Angelina Jolie som berättar att jag kan också bete mig som vanliga människor. För jag är ju precis som alla andra människor, det är jag fullständigt medveten om. Men det är någonting med att, jag förstår inte varför man inte kan berätta det. Om jag sitter i bilen och råkar skita på mig och måste använda t-shirten, eller att jag är på någon jävla Sveriges radiotoalett, ska torka mig i rumpan och t-shirten kommer emellan för att den är så lång.
Det kommer jag så roligt. Ja.
Det är ju inget, för mig är det inte alls jobbigt att berätta. Och jag vet att det ändå är något. För det händer en bara kanske en gång. Ja. Då är det ju faktiskt innehåll.
Men det har ju också funkat, lik du har berättat någon gång, Gry, att Jean-Pierre Barda alltid sa att han fyllde mer, att han var äldre än man var, för att folk skulle säga, men gud vad du ser ung ut.
Just det, han la på 10-13 år
och
det
här, han gjorde det?
Ja, jättelänge.
Och det här har ju liksom
sen
funkat.
Någonstans slutade han med det kanske.
Nej, folk inte längre
han
sa.
Han kom i kapp 43.
Ja, exakt.
Men jag tänker då har ju det här funkat för varje gång i alla fall, både jag och Gry och Anders ser dig, säger vi. Men gud vad du ser fräsch ut. För jag tror typ att vi förväntar oss att du ska vara liksom,
ja, men jag tror att jag hade en period när jag var, när jag lärde känna Filip och det här, de människorna, när man kommer till Stockholm och får en ny bekantskapskrets i någon mån. Så dels var jag känd, tror jag, för att jag var snål, för att jag hade liksom inga pengar. Du vet, man kan få den känslan, fan, de tycker att jag är jävligt snål. Men vad ska jag göra? Alla har jobb och du vet, vi köper drinkar och sånt. Jag har inte råd. Så jag, dels trodde de, tyckte de nog, och vilket, alltså jag var bara fattig, jag var inte snål. Och så tror jag att de tyckte att jag var lite grisig, för jag var grisigare då. För då tänkte jag också, när jag går upp ur sängen, jag behöver ju inte duscha. Alltså då var jag nog grisigare. Jag hade lakan som var gammal. Du vet, det var nog grisigare då. Bodde i en källare då med den här rumänska fotografen. Han åt så mycket japanska snacks också. Han svettades japanska, sån här Japan-mix. Och jag åt, hade inte så mycket pengar. Så jag käkade liksom av hans, jag levde smulorna med hans mix.
Vad är japansk snacks?
Ja, men ni vet,
det var en naturgodishylla med friterade nötter och så här brickor och wasabi-nötter.
Skruviga grejer och ja, wasabi-grejer och sånt.
Jag vet ingenting. Eftersom jag är nötallergiker så är det här en hylla som är helt utforskad.
Det är ganska gott. Du sa när du jobbade där i början och var fattig. Kan du beskriva hur det var när du började jobba? Du jobbade på Aftonbladet som nyhetsreporter. Mm. Hur var det då? Hur var liksom klimatet? Eller med? Hur såg vardagen ut? Hur var det? Det här var 93, 94.
95 var det. Jag tyckte att det var väldigt kul. Alltså jag hade kommit från Vishan, hade faktiskt drömt om att bo bara i storstan och komma in. Jag hade liksom, jag fick intervjua band som jag tyckte var bra. Jag gillade bandet Suede så himla mycket. Och så andra dagen på jobbet så säger någon där inne, jag visste inte att Suede var i stan. Liksom. De var där undercover. Och så säger bara nöjeschefen, när någon här som gillar Suede och min arm flyger upp. Ja, du får träffa sångaren om 40 minuter. Så sitter jag med honom. Det var, alltså, jag tyckte det var helt magiskt.
Vad frågade du? Din första fråga till Brett Anderson?
Men du vet, det var en väldigt mallad fråga. Man skulle ta folk på pulsen. Så man skulle ta hans puls. Ja, det var väldigt speciellt. Så
du
det
tog
var
ju mig på pulsen.
Säkert.
Ja. Ja. Jag tror jag har någon artikel någonstans där. Eller om du har, nej, det var nog du.
Ja, det kan ha varit jag. Mysigt.
Ja.
Hade du puls?
Jag vet inte. Det tror
jag var på läkarundersökningen. 53 i vilopuls.
Ja. Oj, vad bra.
Bra ju.
Grattis. Ja.
Petter skulle gilla det.
Alexis.
Ja, precis. Ja. Han skulle vara impad.
Ja, säkert. Han är säkert 25.
Ja, jag vet.
Det var en artikelserie i Aftonbladet som heter På pulsen. Man tog kändisar på pulsen och så var det en bild på reporten som höll fingrarna på handleden på en kändis och så sa, nu tar vi pulsen på.
Mm. Och så ska man mäta vad pulsen var och så fick man fråga, vad får du för puls av? Och så säger man exempelvis Backstreet Boys och så fick du säga liksom 100.
Tog du pulsen på Brett Anderson då?
Ja, exakt. Och på Robin. Jag minns de två. Ja, lite olika. Men så jag tyckte faktiskt det var helt magiskt. Första sommaren. Jag var där en sommar. Och var jätteambitiös, jätteduktig. Och sen så skulle jag åka tillbaka till Sundsvall och plugga sista året på journalisthögskolan. Och när jag då kom tillbaka sommaren efter, då hade jag redan gjort det här en gång och bevisat, för jag trodde ju att hur ska jag klara mig i den stora stan? Då hade jag redan bevisat det för mig själv och för andra. Så jag var mycket, mycket sämre då. Och tappade intresset helt. Så jag var väl liksom nästan deprimerad, tror jag faktiskt. Och då hade Filip precis börjat där och var då känd på redaktionen som den nye Fredrik. För att han var så hungrig som jag hade varit innan. Så att han var nog personen som gjorde att jag inte fick förlängt vikariat och sådär. Så efter det, när jag då var lärarvikarie under ett års tid och hade slutat lite med media och så.
Och Filip höll på att jobba där.
Filip höll på att jobba. Och alla de jobbade då i mediegeggan och tjänade pengar och hade OB-tillägg och semesterersättning och sånt där. Jag hade liksom, jag var lärarvikarie 4 timmar i veckan, så då var jag liksom mer punk då.
Men var det så drömligt, eller var det så härligt och lätt, vet du det? Glädjefyllt som du hade förväntat dig.
Ja, första vändan, ja. Jag var helt otroligt. Jag var verkligen extatisk. Alltså.
Men hatade du Filip då?
Nej, men han var liksom, han var så jävla tydlig streber. Det såg man liksom. Han var 2 år yngre än jag. Jag var ju 21, han var 19. Och så tydligt liksom slicka röv på cheferna. Men jag gör det, det är ingen fara, jag gör det. Precis som jag hade varit. Och när man har liksom, han aktivt såg nog till att jag bara såhär, vem fan bryr sig? Vem orkar sitta 18 timmar utanför Grand Hotel och vänta på Tina Turner när hon kommer ut och ska säga I love Sweden? Men det orkar man ju om man är hungrig. Men om man inte är hungrig så, vad fan, jag går väl hellre på krogen. Så att jag var nog ganska less på honom för att han symboliserade någonting, en entusiasm jag hade känt liksom.
Men så åkte ni till USA tillsammans och fan varandra och resten är, exakt, som man brukar säga, historia.
Verkligen.
Och nu börjar du tröttna på honom och nu ska ni sluta jobba ihop.
Exakt, nu blir jag tillbaka till nöjet på Aftonbladet.
Säg det.
Ja, eller hur?
Cirkeln är slut. Jag hatar honom, vi ska aldrig göra program ihop.
Cirkeln är sluten. Han kommer hem imorgon till Sverige med hela sin familj den här gången. Så att då, alltså vi, jag är peppad.
Fredrik, vi har en låda med full med frågor. Mm. Frågan i lådan kallar vi den, lustigt nog.
Passande, va?
Ja, verkligen. Ja.
Om man kan öppna den så får man svara på den. Mm.
Han bröt loss pennet.
Okej, okay, nu ska jag bara ta den här.
Vi tog sönder den.
Okay. Det här är från Axwell.
Ja.
Gillar du det där bruna på laxen som är under skinnet?
Ja, du gillar inget, så förmodligen
nej. Nej, det gör jag verkligen inte. Alltså. Men jag, fan vad jag har ätit mycket lax i mina dagar. Mina föräldrar, alltid när det skulle vara lite finare så var det lax. Så jag har ätit så jävla mycket. Det var inte så att vi ofta hade finmiddag, men lax var jämnt lax. Och så var det någon som berättade för mig att lax, för när jag växte upp var lax liksom höjden av lyx. Men på början på 1900-talet så var det sånt man gav till trälarna typ, för det fanns så mycket lax då.
Apropå ja. Axwell, det var väldigt roligt. Nu slår det mig precis att ni var ju där när Swedish House Mafia hade sin första spelning i Madison Square Garden, den som de sålde ut så snabbt och den liksom historiska spelningen. Så spelade sen alla tre på en efterfest på en jättestor i och för sig klubb också. Senare på natten spelade de en gång till, fast ett annat forum liksom. Mm. Och då kom du och Filip och några andra kompisar till. Ni hade varit på svensexa och spelat pingis. Mm. Och
Jag kommer alltid älska din man för det. Jag tar upp det som ett exempel på något som måste vara svinjobbigt. Man ordnar liksom en sån här triumfatorisk Madison Square Garden-spelning. Och det är liksom peak av alltihopa. Allt är bara ett högtryck och vilken jävla succé och vilken framgång. Så det är 8 snubbar som ingen vill ha på en efterfest. Där det bara är så, var ju otroligt snygga människor. Det var ju väldigt modelligt och härligt på alla sätt. Och så kommer vi från, december var det tror jag. Så vi rullar upp då mot Bowery Ballroom, tror jag det heter. Ja. Och då står din man utanför och fryser i någon skjorta i den här decemberkylan, så här sibiriska temperatur, och väntar på oss för att släppa in oss där. Så jävla schysst. Han hade lätt kunnat säga, det är fullt. Ingen hade ju sagt, nej det kan det inte vara. Det kan det inte vara fullt när man är Swedish House Mafia har efterfest. Så när man pratar om så här beyond the call of duty, när det gäller att hjälpa till, så är det ett väldigt bra exempel. Väldigt tacksam. Jag blir nästan rörd när jag tänker på det. Hälsa honom detta.
Det ska absolut göra. Det var en jäkla kul kväll i alla fall.
Ja, men det var kul, för det var då jag liksom upptäckte house. Men det var så jävla coolt och bra var det.
Hörru du, tack snälla för att du svängde förbi här.
Ja, anytime. Nu ska jag hem till min dotter som undrar vad det är för fel på henne egentligen. Hon har liksom bara...
Fickar, så är det vattkoppor.
Nej, hon har ingenting. Hon har bara lite ont i magen och är väldigt hängig.
Ja, men det kan man väl få ibland.
Jag tycker Nicky också klagar på lite ont i magen. Jag vet inte riktigt heller. Eller så är det sommarblues.
Ja, men det, man är så, du vet, det är väl ingen som är dum mot det. Man är så himla... Ja. Man hoppas att de är ärliga, men det var man ju inte heller själv jämt. Hon är väldigt ömklig nu. Pappa, läs för mig, men läs inte för högt.
Läs inte för högt då, Fredrik. Men då får jag dämpa stämman, skrik inte.
Jag har en jättebra stämma, ska läsa så här, ur den här boken bara. Så. Ja. Ja, det är på engelska, orkar.
Hörru, tusen tack.
Tack ska ni ha.
Ha en härlig sommar.
Det är samma, hörru.